Du vill inte prata om det här, eller? Jag såg direkt att du tyckte att det var jobbigt. Hej och välkomna till podden Gott folk med mig, Hanna Persson. Jag jobbar annars med tv som programledare och producent. Jag har en annan podd, jag har en blogg och jag har mig helt enkelt. Men framförallt så drivs jag av en massa dåligt samvete och skuld i livet för att jag kanske inte är en tillräckligt bra människa på flera områden faktiskt. Och det är det den här podden kommer handla om. Här kommer jag träffa smarta, roliga, framförallt kanske kända människor i ett försök att komma människans natur lite närmare på djupet. Hur bra känner vi egentligen oss själva? Hur enkelt är det att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och framförallt, vad är en god människa? Och tycker de här kända personerna att de själva är det? Det tar vi reda på i podden Gott folk. Vi säger hej och välkomna till skådisen och kula och gulliga killen Jerka Johansson!
Hej!
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 Erik Jerka Johansson, 39 år, född i Enskede, slog igenom som Tobbe i Eva och Adam och har sedan dess spelat flera större roller i några av Sveriges största tv-serier och filmer. Senast som Patrik i den fantastiska tv-serien Bonusfamiljen som har tagit hela Sverige med storm. Vid sidan av det har även Jerka ett av Sveriges absolut roligaste Instagram-konton där vi får följa hans liv som varannan vecka pappa och singelkille på krogen.
Ska jag kalla dig för Jerka eller för...
Ja, det kan du göra. Absolut.
Du heter ju Erik.
Ja, men jag kallas för Jerka sedan jag var liten.
Tråkig fråga kanske som du har fått många gånger, men varför det?
Ja, men jag vet inte. Jag heter Erik Johansson. Jag har alltid varit Erik J. Liksom, för det har funnits 1000 Erik i alla klasser som jag har gått i eftersom det är Sveriges vanligaste namn.
Ungefär som jag är Hanna P.
Ja, ja men precis. Erik J och så blev det liksom Erik J. Så Jerka, Jerka.
Ah.
Och sen har det blivit, sen blev det Jerka för att jag kunde inte få Erik Johansson på Instagram typ. Så då Jerka Johansson ju. Fanns.
Ja. Ah.
Och då blev det det och sen har det väl blivit så.
Ja, men jag kallar ju dig för Jerka.
Ja, det får
för att jag känner ju dig genom Instagram.
Mm. Vi har ju träffats annars också.
Jag har ju bjudit dig på shots en gång.
Ja, det har du nog.
Tror jag.
Eller? Ja.
Jag tror jag bjöd dig på shots på Kristallen en gång.
Ja.
Sen har jag tagit någon lustgasballong med dig.
Ja, så har det varit. På Way Out West har vi sett. Så... Ja. Du minns inte det?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Nej, jo, det
jag tror jag sa hur snygg din pojkvän var.
Ja, men han är ju riktigt snygg.
Han är väldigt snygg. Han är riktigt mumsbit.
Ja, kul.
Grattis.
Tack, tack. Du har ju känts lite stingslig kring att vara med i den här podden. Du har ju DMat och varit lite tveksam och det har ju fått mig att tvivla på mig själv. Det här är ju första avsnittet, man kan ju kalla det här för ett pilotavsnitt, så jag säger det till alla er lyssnare att ni får ha lite överseende eftersom att vi aldrig gjort det här förut.
Men vadå, så om inte det här flyger så blir det inga fler avsnitt?
Jo, vi har andra gäster bokade.
Aha,
okay. Så, fall de är bättre. Så ska Nej, jag skojar. Okay. Nej, det här kommer bli jättebra. Mm. Men sen så hörde jag när du var med i Schulman Show-podden att du bara är med i poddar där du är intresserad av personen som har podden. Och då kände jag mig lite tryggare.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Absolut.
Varför är du intresserad av mig då?
Ja, för jag tycker att du verkar rolig och smart. Och liksom har intressanta... Har intressant humor och du är rolig att följa.
Så kul att jag fiskar.
Ja, nu börjar med att det ska handla om dig. Men nej, men jag tycker också att vad fan, poddar måste ju vara en tvåvägsgata, va, där man känner att man har ett snack som är kul för mig också. Så tycker jag med det mesta jobb man gör också, att man vill ju göra jobb som man verkligen är nyfiken på riktigt. Mm. Inte bara göra det för att göra det på något sätt.
Den här podden handlar ju en del om vad som är en bra människa. Vad tycker du är en bra människa?
Ja, vad ska man säga? Jag tror att en bra människa är någon som bara gör så gott den kan. Utifrån de förutsättningar den har. Det finns ju ingen som är perfekt. Liksom. Och jag tycker att man får kanske sänka kraven lite på sig själv och bara försöka så gott man kan.
Hur långt är du själv ifrån den bilden då? Gör det så gott du kan.
Ja, det tycker jag. Utifrån de förutsättningarna jag har i livet just nu så tycker jag verkligen att jag försöker.
Ja. Men när upplever du att du själv är som längst från det då? När du som sämst?
Dels så är det när jag blir för arg på mina barn. Så känner jag som att jag har förlorat. Liksom. Jag har förlorat liksom kriget med mig själv på något sätt. För jag tycker inte att att bli arg på ett barn är liksom en bra väg fram. Jag tycker inte det, men det är oundvikligt ibland.
Mm.
Men varje gång jag gör det och ryter till och liksom blir arg på riktigt på något av mina barn, så känner jag på något sätt att jag har torskat den matchen. Att jag borde kunna lösa det på ett bättre sätt. Och då känner jag mig ganska långt från en bra person. Och sen känner jag mig inte så mycket som en bra person när jag vaknar liksom svinbakis och har gjort och så dumt liksom på krogen.
Hur gör du för att hantera det då?
Ja.
Försöker du, jag tänker man kanske överkompenserar och gör någonting, ifall du var arg på dina barn till exempel.
Ja, kan men det precis. Bli så att du... Ja, nej men alltså grejen är så här, som jag tror och som jag tycker att mina föräldrar alltid har gjort med mig när de har blivit arga, att vi liksom alltid pratar om det efteråt. Och typ om man är arg, som jag, ja, men som i morse så blev jag jättearg på min son för att han slog sin lilla syster.
Mm.
Och jag hade liksom inte fått mitt kaffe än och det var lite stressigt och jag bara skrek till så jävligt liksom, så att båda hoppade till och bara satte sig upp och bara wow, nu menar pappa allvar typ. Och jag såg att det liksom landade så att de slutade, men det är liksom inte en, det är inte en, det är inte en bra pedagogik kanske.
Nej.
Tror jag i alla fall. Men sen så när, innan vi skildes åt och jag lämnade på skolan och så här, så liksom brukar vi alltid prata om det. Jag ber om ursäkt för att jag blev arg och så pratar vi om varför jag blev arg och så liksom, jag försöker alltid hinna med det så att man ändå kan reda ut det på något sätt. Men jag vet inte, för mig vacklar jag jättemycket i det där i just föräldraskap. Att om man, huruvida man ska vara en liksom, det här jävla ordet som jag hatar, curlingförälder eller en auktoritär förälder. Så det pendlar man ju hela tiden tycker jag.
Mm.
Vad jag tror på funkar bäst.
Hur skulle du vilja att dina barn skulle beskriva dig då när de är vuxna?
Åh gud, det där tänker jag på. Och det där är jävligt svårt. Alltså jag vill ju att de ska beskriva mig som världens bästa pappa såklart. Nej, men jag tror att jag vill beskrivas som så här, snäll och rolig. Och ibland sträng.
Vad är det värsta de skulle kunna säga?
Att jag inte spenderade mycket tid med dem, att jag var frånvarande.
Mm.
Det har jag lovat mig själv från att jag skaffade barn, att det ska jag aldrig vara. Liksom. Så att det försöker jag inte vara. Sen är jag varannan vecka pappa, så det är oundvikligen så att jag är borta från dem. Liksom. Men när jag är med dem så försöker jag vara med dem 100%.
Mm. Vad skulle du säga är ditt största dåliga samvete i livet? Är också med barnen?
Jag hatar att ha dåligt samvete. Så att jag mår piss av att ha dåligt samvete. Så att jag försöker inte ha det. Och försöker inte utsätta mig själv för situationer där jag gör det.
Mm.
Men jag kan få dåligt samvete ibland när jag jobbar för mycket såklart. Så en klassisk föräldragrej att man känner skuld för att man liksom inte hinner hämta på dagis. Och man måste åka bort och jobba och sådär.
Så du skulle inte säga att du är en person som drivs av så här skuld och dåligt samvete, att du gör saker för att slippa känna sånt?
Nej. Och jag drivs inte heller av, just i min bransch är väldigt vanligt att man, eller i kanske alla branscher, många branscher, men att man drivs av så här revanschlusta och sånt där. Jag ska fan visa.
Mm.
Sånt, det drivs jag inte heller av.
Nej, jag förstår inte det riktigt. Alltså att folk som pratar på det sättet.
Nej, det har nog väldigt mycket att göra med liksom ens bakgrund och så här, att man... Men jag känner aldrig att jag har behövt så här bevisa något. Jag har bara gjort det för att det har varit kul. Jag drivs av lust liksom.
Mm.
Men jag tror att för många är det en fantastisk drivkraft. Att bara så här, jag ska fan visa, jag ska fan köra, jag ska bara visa vad skåpet ska stå liksom. Och man får en drivkraft av det och en energi som kan vara bra.
Men samtidigt är ju det att ge så mycket utrymme åt andra människor som kanske inte var så schyssta mot, alltså att man har dem i tanken och att de ska nästan få bestämma vad man ska göra för val i livet. Är inte det en märklig väg att gå?
Jo, jag tycker också det. Jag kan inte identifiera mig med det på något sätt, men jag kan förstå att det, om till exempel någon som har varit motarbetad av sina föräldrar hela livet liksom, med så här, du ska fan inte tro att du kan göra något bla bla bla, så här jante päron typ som finns, så kanske man bara drivs av det, och det kan vara positivt. Då kan man ju ta sig ur en roll som man inte vill ha. Men jag har alltid blivit uppmuntrad av mina päron att göra vad jag vill, så att jag är väldigt privilegierad på det sättet.
Så du har inga gamla klasskompisar som har varit taskiga mot dig?
Nej.
Nej?
Nej.
Hur var du i skolan förresten? Var du populär?
Ja, det var jag väl. Jag var nog helt okej liksom. Jag var ju minst och kortast liksom, fram till typ nian. Sen mellan sommaren, mellan nian och gymnasiet, så började jag liksom, så började jag växa plötsligt. Men fram till dess var jag ju så här minst i klassen. Och alla andra så här snubbar blev så här stora hockeykillar med hår på kuken och så här, började ligga och så här. Och jag var bara, vad kul att ni kan göra det. Jag kan inte göra det, för jag är typ ett äpple hög. Så att jag tror att jag kompenserade lite där med att försöka vara snabb och rapp i käften och hålla på.
Så att, men för du känns ju ändå som en kille som är populär bland tjejer idag. Jag har ju läst mig till att du får ju mycket DMs. Folk vill ju ligga med dig.
Ja, det är möjligt. Det är svårt men det var för mig inte att prata om.
Men det var inte så i skolan.
Nej, det var det inte. Nej. Det var det inte.
Så det, det kanske man kan kalla din revansch.
Ja, sjukt. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Nu när du säger så. Ja, men det är ju klart att det händer. Men det är ju bara för att jag syns på TV. Det är jättedeppigt på ett sätt. Alltså det är inget som jag går igång på. Och det är inget som jag liksom tycker är särskilt intressant att fullfölja överhuvudtaget.
Nej.
Jag går inte igång på den grejen riktigt.
Du vill inte prata om det här eller? Jag såg direkt att du tyckte att det var jobbigt.
Ja, men jag tycker att det är svårt att prata om liksom sitt privatliv på det sättet, kanske. Jag blir obekväm.
Ja.
Jag vet inte varför jag blir obekväm.
Du får ju ta det som en komplimang.
Vad sa du?
Du får ju ta det som en komplimang.
Ja, det får
jag. Att jag säger att jag tror att många vill ligga med. Vi kan gå vidare. Det ska inte handla om det.
Nej, tack för det. Nu vänder vi blad.
Ljuger du ofta?
Ja, det gör jag nog.
Vad ljuger du mest om?
Jag har väldigt svårt att säga att jag inte vill göra saker. Så då säger jag att jag inte kan istället. Alltså om någon, ja men du vet, så här, istället för att säga så här, nej, jag är faktiskt inte ett dugg sugen på det. Då säger jag att jag har något annat att göra egentligen. Mm. Som nu, idag så träffar jag en kompis.
Jag tror du skulle säga som nu idag när jag sitter här.
Nej, precis. Nej, men jag träffade en kompis idag som frågade mig igår, så här, ska vi spela tennis nu på morgonen? Och då skrev jag bara så här, jag kan tyvärr inte idag, jag har ett möte. Och sen träffade jag honom på Mariatorget när jag hade käkat lunch med en kompis. Han var, Erik, för fan, du kan inte ljuga för mig. Jag bara, förlåt, jag hade faktiskt ett möte. Men,
ja, du fortsätter då att ljuga, eller?
Ja. Ja. Men ja, så det är nog så jag ljuger mest, att jag, istället för att säga att jag typ inte vill eller inte orkar, för att det är så här, om en person vill träffas eller hänga eller käka lunch eller något, om man säger så här, nej, jag vill vara själv, jag vill bara vara själv typ. Jag vill inte göra någonting, då blir det som en sån jävla diss mot den personen ju, eller hur?
Ja,
om du frågade din kompis bara, ska vi äta lunch, bara, nej, jag vill vara själv.
Ja, men det är ju hemska människor som är så, när man liksom sätter ärlighet för att vara snäll.
Ja, det kanske det är.
Men ifall vi reda ut lite då, vad tycker du är okej att ljuga om?
Ja, men sådana grejer. Mm. Alltså rent så här planeringsmässiga, oskyldiga grejer tycker jag väl okej. Men ska vi inte ljuga om pengar eller ljuga om liksom otrohet eller liksom så här, gå bakom ryggen på folk. Det är absolut inte okej.
Mm. Du tycker att man ska berätta om otrohet till exempel?
Ja, det tycker jag. Jag tycker, ja. Ja, jag har alltid tyckt att just otrohet är fan pure evil.
Mm.
Men otrohet kan jag känna så här, fan, hur jävla vanligt det är. Och så här typ, jag vet inte, accepterat liksom. Eller att det är liksom en normal grej så här, som händer. Men bara, för mig är det så jävla mörkt ju. Alltså varför gör man inte slut om man känner att man måste vara otrogen? Då är det bara, gör fucking slut.
Mm.
Eller?
Jo, nu låter det som att jag är en notorisk otrogen person. Absolut inte. Men jag tror inte att det är så svartvitt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille 13 år.
Ja.
Jag tror att det är... Alltså mina föräldrar blev tillsammans när de var 18. Och där vet jag ju att saker har hänt. Och ja. Liksom det har hänt saker mellan mig och min kille. Jag tror absolut inte att det är så svartvitt. Nej. Jag tror att man kan vara... Alltså i olika stadier och så här ha sin person och älska någon jättemycket och sen vilja ligga med andra. Men jag tror liksom inte att det, jag tror att det är en helt annan sak lite. Alltså jag vet inte, nu är det inte så att jag har ett öppet förhållande och inte för det heller, jag tror inte jag skulle vilja ha det. Men jag och min kille pratar ju ändå om sådana saker. Och jag kan så här förstå, det är klart att jag skulle bli super ledsen och sviken ifall han gick och låg med en annan tjej. Men på något sätt så skulle jag ju också kanske inte vilja veta det riktigt, för att jag vet att han skulle må så fruktansvärt för det. Så jag vet att han skulle typ straffa sig själv. Och får man bara han ta hand om det, ligger inte det på mig, det är väl hans problem.
Nej, just det.
Och sen så kan jag också känna att, nu låter det helt sjukt, men att jag kanske så kan förstå honom då. Jag kan, eller på något sätt kan jag, jag vet ju att han är en så pass bra person som jag unnar allt gott. Och då, alltså jag väl lite så här, tänker att man är ju bara människa. Och då, så jag tror inte att man är så supermonogam i alla situationer jämt.
Nej, det kanske stämmer. Alltså jag har ju heller aldrig liksom egentligen haft, jag har aldrig varit tillsammans med någon så länge. Så jag har liksom egentligen aldrig kanske ställts inför det dilemmat. Men det är också för att jag är så extremt kategorisk när det gäller det där. Jag vet inte varför. Jag tror att det var för typ att en tjej som jag var ihop med på gymnasiet var otrogen mot mig på en jävla sportlov i Österrike. Och det tyckte jag var så jävla fittigt.
Ja.
Så att jag bara, så efter det så bara, nej men alltså det där är inte lugnt. Det vill jag aldrig utsätta någon för. Jag vill inte bli utsatt för det själv igen. Men jag tycker det är alltid intressant som du säger att så här, det kanske inte är så svartvitt. Jag vet inte. Som du säger, och det kanske är nyckeln till att ni har varit tillsammans så länge. Att ni liksom har någon sorts tolerans. Nej, och...
Ja, och sen, alltså, nu, det är så svårt att prata om det här också. För att man kan ju inte prata för hur alla känner. Jag menar, det kan ju vara människor som har varit tillsammans i 20 år och inte alls känner så som jag gör. Men jag tror väl kanske att nyckeln är att man känner ungefär som sin partner. Det är klart att jag förstår att Anton vill ligga med andra ibland. Alltså nu, han gör ju inte det förhoppningsvis. Nej. Vad jag vet. Men
ju tanken på dig galen att liksom se honom liksom ligga och titta någon djupt i ögonen och bara ha passionerat. Du förstår ju vad jag menar nu.
Jo, men jag är så säker på att jag är den bästa för han. Alltså jag är ju helt 100% säker på att han aldrig kommer, eller det kan ju inte vara, men det känns verkligen tydligt för mig. Alltså, det är klart att han aldrig kommer träffa någon kul och härlig som mig. Och då kan jag, alltså som jag sa förut, vi har ju inte varit schyssta mot varandra jämt och jag vet ju hur det känns att få en kniv i hjärtat att han, och då har jag ju berättat att det här hände liksom. Och jag vet ju också hur det är att ha vakna upp dagen efter och bara
Men och så har ni hittat tillbaka till varandra och liksom känner så här, men okej, det här kan hända men vi älskar ändå varandra liksom, vill
man. Ja, verkligen.
Men det tyder ju också på någon, då kanske ni är två väldigt så här grundtrygga personer som liksom, alltså ni har den självkänslan, du säger att du har den självkänslan och du känner så här, jag är det bästa du kan ha.
Ja.
Och så om man vet det så är det liksom, då kanske man får en annan trygghet.
Men nu det är också så här, det är klart att jag kan sitta här och säga det är sen så när det väl kommer till krig, det är klart att jag kan bli jätteosäker och känna att och bli svartsjuk på riktigt och så där. Men grundkänslan är ju det på något sätt.
Tänk om du får komma ner till båten där och ser kapellet guppar den eftermiddagen när du ska ner där och sätta dig och dricka och se.
Då skulle jag mer så här, vad gör ni i båten? Tänk på båten. Nu är det dags att se var din moraliska kompass pekar. Jag kallar det här segmentet för moralsnabbisen. Källsorterar du?
Ja.
Äter du kött?
Ja. Ibland.
Varför?
För att ibland är det omotståndligt. Jag försöker att inte äta kött, men ibland är det omöjligt att inte göra det. Om man är bakis till exempel, måste man ha en jävla burgare.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Jag tycker inte att man ska prata om sin välgörenhet. Då gör man det av fel anledningar.
Så här då, öppnar du breven du får från dina välgörenhetsorganisationer?
Nej. Det gör jag inte.
Du vill inte läsa om dina fadderbarn, vad de gör och sådär? Ointresserad?
Jo, det vill jag ju såklart, men jag gör ju inte det.
Nej. Bra.
Jag failar första.
Jag sätter inga poäng. Det gör ju ni som lyssnar. Tycker du att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
Ja, absolut. Gud ja.
Varför det?
För att vi är extremt privilegierade och liksom, vi borde vara väldigt ödmjuka inför det faktumet och dela med oss, såklart.
Var står du politiskt?
Vänster. Längre och längre för varje dag som går.
Hur kommer det sig då?
Nej, för jag tycker att det finns en sån jävla liksom normalisering av konstiga högervindar och tendenser liksom, i samhället som är hemsk, osolidarisk och icke-human. Jag tycker det är hemskt.
Köper du ekologiskt?
Ja.
Vad för produkter?
Ja, framförallt frukt och grönt och kött. Det är väl det. Sen finns det ju lite gamla klassiker som man inte köper ekologiskt. Polarkaka och Kalles kaviar. Det är liksom... vissa grejer är som de är.
Du äter kavian på polarkakan?
Ibland gör jag äggmacka med Kalles kaviar på polarkaka.
Blir det en hel halva då? Eller liksom blir det...
Det blir en hel sol.
En sol? Nej, en hela rund?
En hel runda.
Fan, ja, du viker den då eller?
Nej, vadå en rund sån?
Jaha, en sån liten?
Ja.
Ja, jag trodde att det var sån... de här
halvorna.
Det har
ju hänt också. Man är riktigt jävla svinhungrig.
Min morsa brukar lägga ketchup på såna stora och liksom kallar det för pizza.
Ja, det är äckligt.
Ja.
Nej, det är inte okej.
Och du vet, burkskinka och ananas in i mikron.
Äter du den själv då? Också.
Ja, jag var ju tvungen.
Mörkt.
Håller du upp dörrar för människor med barnvagnar?
Ja, det gör jag. För att jag har haft extremt mycket barnvagnar själv på kollektivtrafiken, så jag vet vad det innebär.
Håller du upp dörrar för människor med cyklar?
Nej. Vad skulle det vara för dörrar?
Men till porten och sådär.
Nej, det har nog aldrig hänt. Jag har svårt för mycket. En stor del av våran cyklistkår i Stockholm har jag väldigt svårt för. Och det där är svårt för att det är så jävla bra att cykla ju. Det är otroligt bra att folk cyklar. Samtidigt som det finns inget jävla cyklistvett i den här stan. Det är laglöst land med cyklister. Och min dotter har börjat bli påkörd av en cyklist på Hornsgatan som bara blåser på utan någon som helst känsla för att det finns en omgivning med barn och det finns liksom fotgängare som inte är helt med. Och cykelbanorna på Hornsgatan är ju så här, det finns inga staket liksom. Det är inga bra cykelbanor. De ligger mitt i en trottoar. Och så på andra sidan trottoaren finns en busshållplats. På ena sidan cykelbanan så finns en trottoar. Och sen så liksom måste man gå över cykelbanan för att nå busshållplatsen. Och där bara blåser de på, även fast de ser att det liksom... Det hände grejer runt den här busskuren. Och där höll hon på att bli ihjälkörd av en sån här jävla idiotsportcyklist i så här lyckra som liksom cyklar till jobbet och bara lyssnar på någon jävla hälsopodd och bara blåser på. Alltså jag kan bli så jävla förbannad ibland på cyklister.
Med all rätt. Vad skrek du något?
Ja, alltså jag var så chockad så att jag bara gick undan med henne, men hennes mormor som var med blev ju så jävla förbannad. Och den här cyklisten var bara ledsen för att hennes cykel hade gått sönder. För hon hade tvärnitat och flygit av cykeln. Och framhjulet var paj, för den hade liksom bromsat så hårt.
Hennes dyra racer.
Ja, så hon var ledsen för sin cykel och vi bara, min dotter kunde ha dött liksom.
Ja,
brutit höftkulan.
Ja. Jag är ju en av de där sportcyklisterna.
Ja, jag har ju sett det. Jag har ju sett din cykel. Den är jävligt
dyr.
Spexig alltså.
Ja, Spons. Mm. Men du... Nej, men jag tar det lugnt. Det vill jag ändå så att alla ska veta.
Mm, det är bra.
Ställer du dig upp när äldre kommer in i till exempel bussen eller tunnelbanan?
Ja, absolut.
Är du för abort?
Ja.
Tycker du att det är okej att abortera om man upptäcker att barnet har Down syndrom till exempel?
Ja.
Du ser inga moraliska dilemman i det?
Jo, det gör jag såklart. Men jag tycker att man måste få ta det beslutet själv. Om det går att göra och det är lagligt att göra så måste man få ta det beslutet själv. Jag vet inte vad jag själv skulle göra, men jag säger bara att man får göra som man vill i det läget. Men jag tycker att det är problematiskt såklart. Men man måste få ta det beslutet själv.
Om man skulle kunna se att barnet skulle bli jättefult.
Nej,
inte,
okay? Det får man inte göra. Det får man absolut inte göra.
Ska droger legaliseras i Sverige då?
Droger, alla droger eller?
Mm.
Nej.
Finns det någon som du tycker att det skulle vara okej?
Okay? Jag tycker att något den här marijuana-legaliseringen som har skett i USA och liksom, vad jag har förstått, liksom är på gång i många andra länder är inte helt dum kanske. Jag är inte så insatt i narkotikapolitik, men jag tycker att just marijuana på många sätt är en mycket mindre farligt berusningsmedel än alkohol. Och att det skapar mycket mer våld och olyckor med alkohol än med marijuana.
Mm.
Och det skulle kunna vara ett sätt att avlasta polisen och få in mer skattepengar, och jag tror att det är faktiskt det, inte så jävla dumt.
Om din dotter när hon är 18 år kommer hem och stinker gräs och är synligt påverkad, hur ställer du till det då?
Jag skulle inte bli glad av det, men nästan så jag hellre skulle tycka att hon skulle stinka gräs än stinka HB.
Mm.
Den frågan kommer jag ju få tampas med när den väl kommer. Det är lätt för mig att sitta så här och säga det nu, men som jag känner nu så jag vill ju inte att hon ska stinka det, men av alla saker man kan stinka så får hon hellre stinka gräs.
Det blir hellre gräs än någon killes Axe-parfym.
Ja.
Tack till vår sponsor denna vecka, mathem.se. Ja, man hör ju vad det är. En matbutik på nätet som levererar hem till dörren.
Ja, tack för det David. Ja, det är ju alltså en matbutik med över 10 000 varor att välja mellan. Allt från frukt och grönt, kött och fisk, färskt bröd. Det gillar man ju, äta färskt bröd. Och så har de ju också tvättmedel och massa fredagsmys och sånt där härligt. Jag gillar ju verkligen det här med att man kan sitta hemma och beställa, eftersom att jag får sån otrolig ångest av att gå i matbutiker.
Hittar du bra i matbutiker?
Ja, det kanske inte är det som är problemet. Jag hatar bara vardag. Jag gissar på din fråga att du inte hittar så bra.
Jag hittar inte så bra, för jag brukar typ titta på tv-serier samtidigt som jag går runt i en matbutik. Eller jag är inte så närvarande i en matbutik. Därför är det väldigt skönt att shoppa online. För då kan jag sitta hemma och titta på... Jag kan till och med spela tv-spel samtidigt som jag...
Ja, men det är sant. Typ. Man behöver inte vara så jäkla närvarande.
Nej.
Man kan liksom göra två saker samtidigt, och det är ju underbart.
Yes. Något annat som är underbart är att du som aldrig testat Mathem innan får 200 kronor i rabatt på din första order om du beställer för över 700 kronor. Detta gäller till och med sista augusti. Vi är bara att fylla i gott 200 i kassan. Tack Mathem!
Det är dags för dilemman. Jag kommer läsa upp några olika dilemman och du ska helt enkelt ta ett beslut i dem. Vad gör du? Vad tänker du? En kompis ringer och berättar att han har varit på samma 40-årsfest som din andra kompis fru och sett henne stå med handen innanför byxorna på någon kille ute på verandan. Kompisen är inte helt 100% säker, men det kan ha pågått en avrunkning. Vad gör du? Vad gör du med informationen alltså?
Vad gör jag med informationen? Jag säger till den här kompisen som ringer mig och golar att det är löst problemet. Det kan ju inte lägga över mig.
Men han är ju inte så bra kompis med din andra kompis. Han vet att ni känner varandra väl.
Aha, okej. Okay. Okej.
Så det är du som har ansvaret ändå?
Ja, nej. Jag skulle nog inte göra någonting faktiskt.
Du satt ju lite tidigare här i podden och moraliserade kring otrohet.
Ja, nu... men det är om det händer mig, om jag är inblandad. Men andra får väl sköta sina liv som de vill. Och det där är så här, det tycker jag är svårt att kliva in i någon annans relation och så här, försöka gå in och styra och påverka hur de lever sitt liv genom liksom... Jag tror jag har haft några sådana dilemma någon gång med något... med någon kompis som har varit tillsammans med någon tjej som man också har blivit kompis med, och sen typ har de kall på linan och typ tjejen har hört av sig till mig och så här, du måste få honom att bla 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 så här, förstå bla bla, och så här, bara, jag kan inte lägga mig i det här, jag kan inte vara någon jävla kanal för dig att liksom förmedla de här grejerna till honom, det här får ni lösa själva liksom. Jag tycker inte att man ska gå in så mycket, och det är ofta väldigt provocerande om någon annan går in och säger till dig hur du ska leva ditt liv ju. Så att ja, det där får man väl, alltså, om han inte dessutom inte är helt säker. Det
alltså,
kan ha pågått
en
avrinkning.
Han såg ju en hand innanför en byxa.
Alltså, han... Ja, och sen sa du, det kan ha pågått
jo, men
en
han
avrinkning.
Vet ju inte, det kanske, hon kanske hade tappat något där. Men...
Hur full var min kompis som såg det här? Han kanske bara, vet...
Man kan ju inte alltid vara 100% säker, men han hade väl druckit någon öl. Så.
Nej, men vet du vad jag skulle göra då? Nej. Om jag visste att det, om jag tror att det verkligen stämde, då skulle jag prata med henne. Först.
Ja, då lägger du dig i.
Ja, men om det verkligen är en nära kompis till mig som jag inte vill ska bli sårad eller att någon ska bajsa i hans hjärta, då går jag direkt på henne och säger så här, antingen berättar du det här eller så gör jag det.
Jaha, nu känns det som att du vände tvärt här. Det är resonemang.
Ja, men nu blev det som att han var tvärsäker på att den här jävla avrunkningen verkligen hade skett. Det verkar sjukt jobbigt att stå och bli avrunkad på en balkong på en fest. Vad är det för jävla människor? Jävla blottar så här, vad heter det, extroverta
exceptionister.
Ja.
Jag vet inte vad som händer på 40-årsfester. Jag har inte varit på någon sån.
Nej.
Det här är min bild.
Ja, vad som händer. Hoppas mina 40-årsfester börjar komma nu, så att man kan hoppas på ett litet avrunk.
Är det avrunket avrunkning? Jag vet inte var det kommer från. Okej. Men okej, du skulle prata med henne och tvinga henne att berätta, annars skulle du berätta själv, samtidigt som du tycker att du inte ska lägga det i andra. Så det känns väldigt osäker här.
Ja, men nu blir jag osäker. Men, nej, men så här. Om jag är säker på att det har hänt och det är en nära vän till mig, då måste man ju ingripa. Man måste ju vara lojal med sina vänner på något sätt. Men jag skulle inte gå direkt till honom. Jag skulle gå direkt till henne och låta henne ta det här beslutet själv.
Och hon säger, men det är lugnt, vi har ett öppet förhållande då...
Ja, då får jag väl köpa det då.
Sen sitter han på en middag med dig ledsen. Ja. Att det, någonting känns konstigt.
Ja, men då får man ju säga till honom bara, nu måste ni reda ut vad fan ni håller på med här. Det här funkar inte. Ja, nu fick du två olika svar och jag är helt inkonsekvent. Så, ja. Funkar bra det här. Så ska jag svara på alla dilemman nu. Med två olika alternativ. Så jag helt säger.
Tvärvända. Okej. Ditt ex nya kille är helt fantastiskt. Att när dina barn är hos dig så är de ledsna för att Daniel inte är där. En gång sa din son, kan du inte vara lite mer som Daniel, pappa? När du skällde på honom för att han inte tog på sig skorna. Din dotter pratar ofta om Daniels pannkakor och tycker att du ska fråga Daniel om receptet. Ibland hon drömmer och sover och sträcker sig efter dig i sömnen, så säger hon Daniel istället för pappa. Eller så finns inte Daniel. Istället finns Johan. En schysst kille som har en aning distanserad mot dina barn. Han är snäll mot dem, han fixar mat, han skriker aldrig på dem. Men han är ingen Daniel.
Ja du, där tror jag att man måste... som separerad och att man står inför det faktumet att ens ex kommer träffa nya människor, att man måste försöka vara väldigt generös och se till att barnen kan bara må bra av att ha mycket folk som de älskar i sitt liv, och att jag alltid kommer deras pappa oavsett, och liksom det finns ingen som kan rucka på det oavsett, och det tror jag att man måste verkligen jobba med sig själv om man ska vara separerad. Att man kan inte liksom, man kan inte ta det personligt på något sätt. Då skulle man bli galen.
Så det skulle inte provocera dig alls i fall dagen?
Det är klart det skulle kännas jobbigt sådär, men nej, jag tycker, men det handlar väl lite, men som du säger med din relation, liksom att jag är på något sätt trygg i att jag är en bra pappa till dem och att de älskar mig. Och möjligtvis om jag skulle tvivla på det så kanske det skulle bli en annan femma, men så känner jag inte liksom.
Mm.
Han den andra lät ju astråkig.
Johan.
Ja, oh, fuck him alltså.
Han får fixa mat åt dem.
Ja, men det, nej. Nej, nej, jag tycker det är faktiskt mycket härligare då att de verkligen gillar en person.
Här kommer en bättre. Din bästa polare ska gifta sig. Ni är 10 glada killar som åker till Krakow och har bokat en guide som ska ta er igenom utekvällen. Klockan 01.30 tar guiden er till en strippklubb. Dina polare går tjoandes in. Där och då, Jerka Johansson. Vad är överordnat? Den goda stämningen eller en vettig kvinnosyn?
För 10 år sedan hade jag nog sagt den goda stämningen. Nu skulle jag nog säga kvinnosyn.
Är det för att du sitter här med mig?
Nej, för att jag bara önskar att jag har den moraliska kompassen. Men svensexa.
Pullar Leo går med näven höjd i skyn. Skriker. Nu kör vi!
Åh, skulle det vara för hans skull då? Nej, men vad fan. Jag ska inte heller sätta mig på några höga hästar. Det är liksom, det är en sak att tänka att man... Tänka en sak om sig själv och en sak när man är på plats i stundens hetta.
Har du varit på strippklubb?
Ja, det har jag. Inte senaste 10-15 åren, men det har jag varit.
Vart var du då?
En gång i Vegas och en gång i Prag.
Varför kändes
Prag?
Va? Ja, Prag kändes inte lika.
Nej, det var mörkt. Allt är mörkt. Det är skitmörkt med strippklubbar såklart. Det är jättemörkt.
Ja, man har ju dålig koll på hur arbetsförhållandena ser ut.
Ja,
man vet
ja,
att det sker ofta.
Det är så kollektivavtalsanpassat kanske.
Men det har du struntat i, ja. Men nu tror du att du skulle...
Ja, och jag tror att... fan, ja.
Vad handlar det om då? Är det något som har skett inom dig att du tänker att, alltså, att du har förstått mer hur det kan... se ut på sådana ställen och så vidare.
Ja,
eller
men...
fått en bättre kvinnosyn? Eller handlar det om att du bara är mer anpassad till en så här feministisk kontext som man faktiskt lever i nu? Att folk pratar mer om sådana grejer?
Ja, men både och såklart. Dels så har jag blivit äldre och klokare. Man blir ju bara klokare med åren, tycker jag. Och så det är klart att man har blivit liksom fått bättre koll på vad fan, hur världen fungerar. Och sen så lever vi i en tid där det liksom är väldigt mycket... Det handlar väldigt mycket om det, vilket är bra. Så det är ju, det finns ju en annan medvetenhet. Och sen så också vet jag att det kan man få lite skit för som man, det här uttrycket så här, pappafeminism, att det liksom är, det är lite problematiskt tycker jag, för att många män får ju skit för att de är liksom pappafeminister, så här, att de blev feminister när de fick en dotter typ. Mm. Det har ju varit en sån debatt.
Ja, för då kan man äntligen relatera till.
Ja, men typ så här, ska det krävas bla 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 att du får en dotter, och ska det, är det liksom, är det enda som betyder något att just du har en dotter, och kan du inte se hela de strukturella problemen och så här. Absolut. Det finns en poäng i det såklart, att män ska behöva massa jävla wake-up calls för att förstå att det är viktigt med den feministiska kampen. Men det är inte heller, det är inte heller så, tycker jag, feminismen kommer vinna mark, att man pissar på snubbar som blir feminister. Alltså, över en natt. Alltså, det är inte... Varför ska man stänga ute dem? Och jag kan ibland tycka att så här, om man som man... Jag är ju absolut feminist och liksom... tycker det är superviktigt och... Och det har absolut blivit starkare sen jag fick dotter, men det fanns där innan också. Men jag tänker liksom inte bli så här, få min feminism underkänd bara för att den har blivit starkare för att jag har fått en dotter. Och jag tycker inte att det är rätt väg att gå för feminismen att så här, att pissa på snubbar som typ försöker. För det kan finnas en, jag tycker det kan finnas en så här, nästan skam för killar att så här, ja, men som, om jag till exempel säger att jag är feminist, så typ säger jag det för att jag ska plocka poäng hos tjejer typ. Alltså det kan finnas en sån inställning. Och det tycker jag är så jävla beklagligt liksom, för att alla sätt är väl bra sätt för att nå till någon sorts bra resultat eller? Ja, jag vet, nu blev det lite flummigt, men jag tycker att det är...
Allting som får killar att fatta att man lever i en könsmaktsordning är ju bra, men jag tänker att kritiken kan väl också handla om att killar inte vaknar förrän att de får en dotter är ju ett tydligt bevis eller tecken på vad man lever i för värld.
Uh-huh.
Alltså att man har svårt att relatera till någonting annat än sig själv som kille.
Uh-huh.
Så jag tänker kanske att det inte handlar så mycket om enskilda personer, eller?
Nej, det kanske inte gör. Men jag håller ju med om att det är synd att det ska vara så. Men jag tycker inte heller att man behöver fan inte heller pissa på det. Om någon vaknar, om någon liksom... Om någon går ur NMR... går ut i exit och liksom plötsligt vill börja kämpa för att nazismen inte ska få fotfäste i Sverige, så här, ska den då få piss för att den har varit nazist en gång i tiden? Ska man liksom avfärda hans kamp då för att, alltså förstår, det är inte lite samma sak?
Jo, absolut, jag kan hålla med, men...
Det vill bara, fine, visst, kom över hit nu, så är du här. Du har varit dum i huvudet tidigare, men nu har du kommit över hit. Och kör med oss.
Ja, men man måste ju fortfarande kunna... Är det verkligen så svartvitt då?
Nej.
Alltså att ha varit nazist, kan du då, liksom, låt säga att du har gått och liksom slagit och varit helt idiot mot rasifierade eller svarta eller judar. Så det måste du ju fortfarande kunna stå till svars för. Du kan ju inte bara så här, nu är jag inte nazist längre, nu ångrar jag mig, nu så förstår jag vad ni har pratat om. Och då ska man stå där då som till exempel rasifierad eller någon person som har varit utsatt, ska man stå då med en öppen famn och säga okej, men vad bra att du insåg det. Det är alltid förlåtet, kom.
Nej,
lite, alltså, jag nu menar jag inte att så här, alla män genom att bara vara man har liksom förtryckt mig som kvinna, men det finns ju ändå en liten liknelse där som att man att det är lite så här tråkigt att jag har liksom skrivit om feminism i forum sedan jag var 14 och liksom tyckte att sånt var viktigt, samtidigt som killar sedan jag var liten har tagit plats på ett annat sätt än mig och så, och gjort rent av så idiotiska saker mot mig för att jag är tjej. Då, och sen så vaknar de upp då 2017, 16, 15 när den feministiska vågen kom på något sätt.
Och du har svårt, då har du svårt
men jag kan bli lite så här, vad kul, vad bra så här, men då får du väl börja kämpa lite för det då. Det räcker kanske inte bara att man säger att ja, jag är feminist, men gud vad kul så här, det ligger ju ändå fortfarande inte så högt upp på killars agenda.
Nej.
Att göra saker för det liksom, eller att engagera sig i debatter.
Nej.
Och det blir väl lite så här moment 22 då, för man kanske inte vågar engagera sig i debatter för att man är rädd att få skit också.
Ja. Och det är ju problematiskt, för att det behövs ju mer snubbar som verkligen tar den kampen på allvar och engagerar sig. Och det är jävligt svårt, för att om man ska liksom försöka få till en starkare manlig rörelse för feminism, då måste man ju på något sätt också... Man måste ju försöka att vara pragmatisk och liksom... se framåt på något sätt.
Alltså,
annars blir det bara två läger igen på något sätt. Men det här är ju jättesvårt att prata om och att liksom komma fram till någon lösning på. Och det är jättesvårt som man att prata om det här, för att det är liksom, det känns som att man lite gör fel hur man än gör. Tror jag många män känner. Och det är kanske synd. Men också såklart rimligt, eftersom män har styrt världen i alla år och det har gått åt helvete. Och det är piss liksom.
Och jag kan hamna lite i den här tanken, så här, är det så farligt att det känns lite jobbigt för dig då?
Nej.
Eller för andra killar. Så här, diskutera ändå och vara i liksom, och ta ansvar ändå. Och, så här, och sen kanske bara, fan, jag känner mig, att man blir ängslig eller så här, säger rätt grej. Bara, men det kanske, vissa feminister kanske inte tycker att du gör det, andra tycker att du gör det. Alltså, du känner väl själv lite där, jag vet inte.
Ja, nej, är det är så, absolut.
Är det så farligt då?
Det är inte
värre att kvinnor blir förtryckta?
Jo, det är värre. Men jag säger bara så här, om vi nu ska försöka liksom få män att inte vara fucking assholes hela jävla tiden, så kanske vi måste på något sätt hitta ett sätt jag vet inte. Bara, som jag säger, varför är det så svårt som man att prata om det här utan att känna sig som en idiot? Det är det som är svårt.
Man ska ju inte jämföra de här grejerna kanske. Nej. Men jag blir direkt ängslig, så jag måste lägga in den brasklappen. Man ska inte jämföra. Men när jag som vit pratar med någon som inte är vit om rasism, det är klart att jag känner att jag så här, oh shit, hur kan jag prata kring det här?
Ja, precis.
Jag förstår ju känslan. Så här, vad ska de tycka? Säger jag fel? Använder jag fel begrepp nu?
Ja, precis. Och de tycker att du inte kan identifiera med dem. Därför har du inte någon rätt att prata om det. Och på samma sätt, jag som man har inte egentligen någon rätt att prata om det, för jag kan aldrig förstå vad det innebär att växa upp som kvinna i det här landet och liksom har blivit sexuellt trakasserad och hela den.
Men jag tänker att feminism handlar ju så mycket om mansrollen också, och det kan du ju väl i allra högsta grad förstå och vilja förändra på.
Ja. Och det försöker jag göra liksom, det försöker jag göra hela tiden med liksom mina barn och med hur jag själv beter mig och liksom reagerar på saker och ting omkring mig och skriva om och liksom jag känner mig trygg i att jag liksom gör det. Men det är svårt att prata om. Det är bättre att göra och rösta och liksom än att prata om det, tycker jag.
Hur är du med dina killkompisar då? Pratar ni om sånt här?
Ja, jag tycker att det är en ganska liksom, för mig är det väl inte krav ska man inte säga, men man känner ju att man vill ju inte, jag vill bara hänga med folk som har liknande värderingar som jag. Och så att man känner ju av om någon har liksom usla värderingar, och då blir inte den personen särskilt intressant att hänga med.
Men jag tänker under hela den här MeToo grejen. Hur, alltså när det började bli aktuellt, hur mycket pratade ni om sånt då? Gjorde ni det? Helt ärligt?
Ja, det har man gjort, men framförallt så handlar det ju om att i liksom min bransch så har det blivit en mycket större medvetenhet efter det här, som är jättebra, och det har pratats mycket om det, och jag tycker att man, jag tror i alla fall sen MeToo liksom blommade upp, så tror jag verkligen att det har rensats ut ganska mycket.
Började du fundera någonting kring dig själv i MeToo?
Ja, absolut. Ja, det är klart man gör. Och man börjar reflektera och liksom titta tillbaks på ens liv och liksom, men jag jag är liksom väldigt trygg i att jag inte är ett jävla svin.
Jag tänker, du pratade lite nyss om det här med att man ska släppa in killar som är feminister, så att det inte blir två läger och sådär. Jag tänker, under MeToo så kom det ju också även hashtaggen I have, killar som skulle berätta om att de hade begått sexuella övergrepp på olika sätt. Hur ställer du till det?
Nej, men jag tycker att nu ska någon jävel lägga ut en hashtag I have, och sen ska den vara helt fri från skuld och bara såhär, jag tycker att det är en snabb, enkel lösning på ett stort problem som överlag med liksom snabba, många av de här snabba liksom, ska man säga, dreven eller hashtagarna, eller liksom folk tar för snabba beslut på sociala medier, tycker jag, ibland. Liksom backa den, du vet så här, det blir så jag går aldrig med i såna, för att jag tycker att det sen kommer en eftertanke, och sen så, ja, men som är typ så här Benny Fredriksson, så var det så här, bara okej, han är ett jävla as. Alla pissa på honom, det är helt sjukt det som har hänt, bla 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 bla. Och sen så, och då har alla bara skrivit under på det där och gått med i det, den biten, och sen så plötsligt så tar han livet av sig. Av olika anledningar, men han mår ju också piss. Och sen plötsligt då så blir alla så här, alla som har gått med i det här börjar liksom känna så här, oh fuck, vad har jag gjort liksom, jag var delaktig till det här, jag är aktivt delaktig till att en person har tagit livet av sig. Och då har man liksom bara gått med, och liksom, sen måste man be om, sen så börjar man backa, och sen så blir det liksom så här, jag tycker att det är liksom det går för fort. Jag passar mig för såna här olika liksom snabba rörelser.
Men så där tycker jag att det är med mycket, alltså att man läser en artikel eller en text eller en kronik eller vad det nu kan vara, man håller med en person, delar man, och liksom tycker att den har lagt fram så jävla bra argument att man inte ens kan förstå hur man inte tyckt så här innan. Nej. Sen kommer någon och bara, hallå, vänta, ja. Det kan ju också vara så här, och sen sitter man där och,
ja, men
det är väl liksom en så här, symptom av hela tiden man lever i, att det är väldigt svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt, och det är ju det viktigaste och bästa man kan ha liksom.
Ja, verkligen, jag håller med, och det är därför det är så farligt att liksom sätta sig på ena liksom sidan direkt, alltså att man, jag tycker att man överlag ska försöka liksom reflektera längre och liksom tänka längre än att man bara bestämmer sig direkt. Bara, det här tåget åker jag på. Det här, nu kör vi liksom. Alltså att jag, för det kommer ofta, det biter en ofta i arslet på något sätt. Men det är inte synd om mig. Vi pratar om något annat nu. Helvete.
Vi har kommit fram till antingen eller, som jag väldigt kreativt har valt att kalla det här segmentet. Du får två alternativ och ska välja ett av dem. Ja, man kan också kalla det här för pest eller kolera. Vi kör! Du är best man på din bästa väns bröllop. Och sen på bröllopsfesten håller du ett 20 minuter långt tal om dig själv och din skådespelarkarriär. Med en liten avrundning om att en av dina karaktärer, det vill säga Patrik i Bonusfamiljen, minsann varit gift 2 gånger. Eller, du begraver din bästa vän och håller ett begravningstal på 20 minuter om dig själv och din skådespelarkarriär med avslutet: missa inte Bonusfamiljen, säsong 3!
Vad ska jag välja, något av dem?
Ja.
Ja, men det är ju busenkelt. Det är klart att jag hellre vill att min kompis gifter sig än begraver sig. Det är en fullständigt idiotisk frågeställning.
Det var så jävla dåligt.
Det är så här, ja, hellre är jag väl ett as och att min bästis lever än att vara ett as och min bästis dör.
Det är David som har skrivit
det
här. Det här, jag har skrivit mycket, ja. Eller jag har nästan allt av det här. Han har skrivit en sak och den var värdelös.
Ja, ja. Skomakare, bliv vid din läst.
David, det är väl helt självklart att din bästa vän gifter sig. Att du, ja. Gud vad dåligt.
Ja.
Hör du, antingen eller. Dina barn blir mobbade eller dina barn blir mobbare.
Det är en omöjlig fråga, men... Jo, men jag, de får väl hellre mobba då. För att, ja, och man måste välja.
Men mobbare känns också lite som att de vet vad de vill.
Ja, fast oftast är det ju mobbaren som är den som är...
Är det verkligen så då? Man säger ju ofta så.
Nej, det kanske inte är så. Nej, men det är ju så jävla komplex hela situationen med mobbing och dynamik i klasser. Och, alltså jag kommer ihåg själv när man var liten liksom, hur det var, bara gick fram och tillbaka, vilket gäng var coolast och vem skulle man hålla sig till. Och liksom, ibland var man själv ballast, ibland var man själv töntigast. Och man bara, du vet, det är ett sånt jävla mayhem ju i högstadiet och mellanstadiet.
Ja, verkligen.
Och det är så jävla svårt att liksom få grepp om vad det är som händer.
Jag tror att jag la all min energi på den liksom sociala stegen-grejen.
Ja.
Alltså att få
hamna högst upp. Jag tror jag också gjorde det. Att liksom hela tiden bara känna av så här, vem... Alltså framförallt, vem är hackkycklingen, vem är inte det, vem är ballast och så här. Så stod man någonstans lite mitt emellan, kommer jag ihåg. Att jag, för mig var det i alla fall så att jag var liksom lite... Hela tiden någon sorts... Jag bara försökte känna av. Och det var ju asjobbigt. Och jag unnar liksom jag bara bävar inför när mina egna barn blir större och liksom. Men det märker man ju redan nu, de är 5 och 7. Det finns redan så här, så är det ibland så här, de är ett gäng om tre, så plötsligt är den ena utfrysen och liksom man märker hur ledsna ens barn blir när de liksom blir utfrysta. Och det är hemskt. Men den där frågan är ju svår, men den är ju pest eller kolera, och då väljer jag det. Så är det.
Mm. Gå in när ditt barn ligger med någon, alltså obs när de är vuxna, eller att någon av dina barn går in när du ligger.
Inget av det är särskilt farligt egentligen. Men fan, alltså vadå, att ligga är väl supernaturligt.
Jo, men vill du verkligen se din unge ligga med någon?
Men när de är tillräckligt gamla för att få ligga, så är det väl bara liksom, nej, det är klart att jag vill, men jag skulle inte tycka att det var asjobbigt, eller? Nej, men det är väl klart att okej, då får de, ska väl slippa se mig ligga och knulla, så då är det bättre att jag ser dem.
Men vad tror du de skulle tycka att det var? Vad är jobbigast för barn? Det är nästan att, det är ju, man tänker själv, är det ju mycket, mycket jobbigare att någon ser en själv än att man själv ser någon annan. Alltså man är ju tyvärr och råkar ta öra eller se sina föräldrar någon gång. De flesta kanske har det.
Ja.
Det är ju inte så att man får men för livet. Men fy fan, tanken på att ens föräldrar skulle se en själv. Det kan jag inte tänka mig något värre.
Nej, fast jag har aldrig haft någon sån skam kring det. Alltså jag tycker inte det är problematiskt.
Dina barn skaffar yrken som de brinner för. Men de kan knappt försörja sig. Eller så får de vanliga jobb som de halvvan trivs med, trivs ibland, men får riktigt feta löner.
Nej, då får de hellre skaffa ett jobb som de trivs med.
Men du kommer behöva försörja dem så länge du lever.
Nej, det kommer jag absolut inte göra. Då får de ju lösa det på något sätt. Men om det är någonting som jag verkligen vill uppmuntra mina barn till, det är att skaffa ett jobb som man älskar. För då blir det som ett jobb.
Mm.
Och det är så här, alltså
gicklare.
Fet lön. Vad fan ska du med en fet lön om du inte trivs? Det har jag aldrig förstått. Sen har jag privilegiet att jag jobbar med det jag älskar och ändå har en schysst lön.
Vad tjänar du då?
Det tänker jag inte prata om. Men jag tjänar bra när jag jobbar. Sen tjänar jag ju ingenting när jag inte jobbar. Och det är ungefär 50-50, så det jämnar ut sig.
Vad är det värsta de skulle kunna jobba med då? Låt säga att de vill vara en sån som cyklar på enhjuling och jonglerar samtidigt. Du skulle tycka att det var...
Ja, jag skulle... Om de brinner för det, så fan, gör det. Det är jävligt svårt för gycklare överlag. Så folk som spänner upp snören i tant och håller på i thai-brallor och gör volter och håller på, det går ju bort.
Starta ett bryggeri där de brygger IPA.
Ja, det får de göra om de vill.
Du trycker på en knapp och 1 miljard människor försvinner från jorden. Och du löser miljöfrågan. Eller ja, så låter du bli att göra det. Vad väljer du?
Inte göra det. Såklart. Såklart. Det är inte svårt. Det är inte svårt.
Nej. Du har ju liksom möjlighet att få jorden att leva några år till. Genom att det behöver...
Några år till?
Ja, men jag är ingen miljö...
2,5 år eller?
Jag är ingen miljöforskare, men jag menar, ifall 1 miljard människor försvinner från planeten, så försvinner också mycket förstörelse.
Ja, det kan ju såklart kanske då i den här hypotesen vara en lockande tanke, men det är såklart att man inte kan göra det.
Men det kommer aldrig vara någon människa du har liksom träffat eller känt, och det helt plötsligt bara försvinner 1 miljard människor från jorden.
Ja. Nej, för att jag trycker på en knapp?
Ja.
Nej. Vad ska jag leva i den här nya sköna världen då med det på mitt samvete? Då kan jag i såna fall typ hoppa in själv i det där gänget. Och sen kan alla andra ha det gött. Men jag skulle inte kunna. Nej, det skulle aldrig. Det är klart man inte skulle göra det.
Din unge blir engagerad i Sverigedemokraterna och läser på mycket om politik. Väldigt, väldigt intresserad och engagerad. Eller så blir hen helt blasé, bryr sig inget, blir en slags soffliggare och som bara skiter i allt.
Ja, hellre soffliggare.
Varför det?
Nej, men... Hellre liksom bara... Ja, men hellre fokusera på att bara ligga på soffan och äta glass än att fokusera på att hata andra människor.
Men är det inte bättre att ha något slags samhällsengagemang än inget alls?
Inte just när det gäller Sverigedemokraterna. Tycker jag. För att det ligger så långt ifrån mina egna värderingar. Så att jag, då tycker jag att... att det är att föredra. Så är det.
Vi har en liten grej kvar. Mm. Jag känner att vissa frågor vågar inte jag ställa. För att jag blir generad eller svettig.
Så då kan jag fylla på David.
Så då tar jag in min kompis David. Så kan han få ställa dem. Det är helt enkelt dags för Davids mörka vägskäl. Jag säger välkommen in David!
Hej!
Hej!
Hej, hur mår ni?
Bra.
Bra, kanon.
Okej, Jerka, då kör vi igång.
Ja.
Är du med?
Ja.
Så här. Fråga 1. Du blir filmad och avlyssnad när du går på ett kändisevent och hejar och kallpratar med folk du inte alls känner. Och tvingas sen se filmen varje morgon i ett års tid. Eller så blir du filmad när du kommer och dina 5 närmsta vänner tvingas se den varje dag under ett års tid.
Ja, det vore ju lite kul att jävla som mina polare att de måste titta på det. Ja, det kan de ha.
Bra. Okej, lite jobbigare nu. Din bästa vän får ett barn som föds blind och han sparar ihop då pengar till sin sons operation. Precis när han råd med operationen så kommer du hem till honom och tar pengarna, du tar kontanterna och super upp dem och kan sedan inte betala tillbaka. Ni blir aldrig mer vänner och det blir aldrig någon operation. Alternativ 2, din son blir blind och du sparar ihop pengar till en ögonoperation och när du precis har råd så kommer din äldsta bästa pool hem till dig, ta pengarna och super upp dem. Det blir ingen operation, din son blir fortfarande blind och ni är inte vänner längre.
Det var svårt. Det var svårt på riktigt. Alltså, aj, fan, ja, jag kan inte svara på den. Den var jättesvår.
Ja, alltså.
Alltså antingen så blir ju jag
världens sämsta människa,
största fittan i hela världen. Eller så blir min son blind för alltid.
Ja.
Och hans son blir för fan blind också. Nej, det är pest eller kolera. Man måste svara, du är allt för min son.
Allt för din son. Ja. Ja, du tar pengarna, super upp dem och din kompis son blir blind.
Jajamän.
Jajamän. Härligt att höra. Sista frågan här.
Jag kan inte svara på det. Jag tycker det är en konst. Nej. Det vill jag inte ens svara på. Jag tycker inte det var en bra fråga.
Nej, men den är ju rolig.
Ja, men den är för liksom...
Ja, den är grov.
Ja, det gick David och Jerka sitter nu med sänkt huvud i näven och jag svettas.
Om jag har fallit i skamsköljningar när jag har gjort, när jag har varit med i någon sån här podd eller något, gjort intervju, för jag känner bara att jag... Man försöker rekapitulera allt man har sagt och man har sagt något idiotiskt och sådär.
Mm.
Oftast brukar det resultera i att man kommer fram till att så länge man är ärlig mot sig själv så behöver man inte skämmas.
Nej, gör inte det.
Men om jag får en jävla hatstorm efter det här så kommer jag aldrig mer säga hej till dig.
Nej, men det, det var det värt.
Ja.
Nej, men du, så här.
Du värdesätter våran nyfunna vänskap så lätt som du gör.
Men efter den här podden så vill jag inte ha någon vänskap, Marie.
Nej,
så
nej, jag skit i det.
Nej, jag skojar. Så här, jag är inget moraliskt facit. Det är också därför jag vill göra den här podden, för att jag är ju en person som drivs av mycket dåligt samvete och skuld i min vardag och känner väl att jag inte alltid är en jättebra person. Men nu har jag intervjuat dig och känner mig plötsligt att jag är.
Ja.
Nej, tvärtom. Nej, men jag känner att det här var ju kul.
Ja, men det är kul, men det är också, det är ju, alltså det jag tror att man måste också vara på något sätt ändå snäll mot sig själv och tänka att så här, man ska bara försöka göra så gott man kan. hela tiden och sträva efter det. Sen så blir det inte alltid så, men man ska ju bara kämpa med det, och man kan inte göra allt rätt i livet. Nej. Man kan inte göra allt rätt i livet, och har man det kravet på sig själv så är man ju galen. Men man kan göra så gott man kan liksom.
Problemet är ju att jag kan uppleva att många människor har väldigt, eller vissa har ju väldigt höga krav förstås, men det finns ju också människor som har väldigt låga krav på allt man kan göra gott.
Mm.
Och då funkar inte riktigt det argumentet.
Nej, 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 det gör det inte.
Och jag kan ju vara där lite och nosa ibland också.
Ja, jag med.
Att vissa saker, typ som, vi har inte pratat så mycket om miljön, men jag har ju en sån otrolig miljöångest just nu.
Ja, ja, det har jag också.
Och det, där kan man ju på något sätt så här, i det lilla försvara sig och bara, ja, jag källsorterar ju, jag försöker äta vegetariskt och... Men man, det finns ju mer saker man skulle kunna göra.
Ja, absolut. Men det där handlar ju om individen och liksom, och alltså, hur man kan påverka som individ och hur man kan påverka liksom i det stora hela. Och det finns ju mycket av det här som inte kan ligga på ett individuellt ansvar. Alltså, du kan ju, även om du källsorterar, så kan ju inte du styra över att hela liksom, oljelobbyn i USA bara pissar på klimatforskningen. Alltså, men du kan ju inte heller sluta källsortera. Bara för att det, alltså, men det som man kan göra på något sätt, det som man kan göra i en demokratisk liksom värld som är med folkvalda och så, det är att du får ju rösta på det du kan rösta på.
Mm.
Och göra det och försöka vara insatt i det och verkligen försöka få till ett samhälle där du kan liksom, där det du har ångest för kan påverkas liksom.
Mm.
Och jag tycker också att man, så här, man får också så här, go in easy on yourself med att så här, du röstar på det du gör och försök leva därefter, och det är det du kan göra. Sen är det klart du kan flytta ut i skogen och bara börja odla din egen potatis och bara inte göra något klimatavtryck överhuvudtaget, men jag menar, det kommer du inte göra.
Nej.
Det kommer du inte göra, och även om du gör det så kommer inte det hjälpa att bara du gör det.
Nej, men man kanske kan vara någon slags influencer,
ja,
persona som inte liksom tipsar om snygga kläder och att folk ska konsumera mer och sådär.
Nej, det gör du, det gör inte jag.
Bra! Tack. Jerka Johansson, tack för att du ville vara med. Hur kändes det här?
Jo, men det kändes bra. Det var svårt ibland och lätt ibland, men det var intressant att ställa sig inför dilemman och sådär.
Tack så jättemycket för att du var med. Vad ska du göra nu?
Nu ska jag åka hem till mina barn på skola och dagis.
Kul!
Mm.
Ha det bra!
Detsamma, det var roligt att vara här.
Kul!
Det var kul att träffa dig.
Ja.
Igen.
Tack alla ni lyssnare för att ni har lyssnat ända hit till slutet. Det tycker jag är jättekul. Starkt jobbat av er. Har ni egna tankar och reflektioner kring ämnen som vi pratar om i podden eller rena åsikter, så vill ju jag hemskt gärna ta del av dem. Va? Allra lättast är väl ifall ni slidar in ett DM till mig på Insta. Jag heter Hanna Pidar, Hanna P. Alltså 1N och 2N. Gör det, så hoppas jag att vi hörs och syns. Ha det grymt! Puss och kram!